Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Dagens semesterpratare är Marta Wolf. Välkommen, Marta.
Hejsan! Jag heter Marta Wolf och har tydligen tackat ja till att vara semesterpratare. När jag ombads att på 100 tecken berätta vad jag tänkt att min radiotimme skulle innehålla så kom jag fram till att jag vill prata om min miserabla strävan efter lycka eller att lyckas. Det i sig känns lite ironiskt eftersom mitt normala motto för att uppnå lycka brukar vara att tacka nej till mer. Att våga vägra. Det är mitt råd både till mig själv och andra. Det är nämligen en bra utgångspunkt för att orka med att göra det man faktiskt tackar ja till. Som det här med att prata i radio. I evighet. Om mig själv mestadels. Huruvida det kan ge någon annan någonting återstår väl att se. Om inte så hoppas jag att mina misslyckanden kanske kan roa. Och det ger ju någon typ av glädje i alla fall. Mikrolycka kanske vi kan kalla det. För att vara någon som hävdar att hon försöker tacka nej till det mesta är jag dock, om man tittar på mitt CV lite snabbt, ganska dålig på just detta. Jag pluggade naturvetenskap på gymnasiet, trots att jag ville läsa musik. Jag spenderade också ett gymnasieår på andra sidan jorden, Nya Zeelands sydö, trots att jag inte gillar att flyga. Sen blev jag kär och flyttade till Birmingham i England för att jobba i skoaffär, började plugga statsvetenskap i Umeå, blev antagen till Erasmus-programmet och drog till Cambridge för att läsa där. Kom tillbaka till Umeå och tog min politiska magisterexamen. Gjorde lite ströjobb och skapade en kurs i svenska för några britter. Flyttade till Göteborg och tog min andra examen, denna gång journalistik. Fick ett traineeship inom kommunikationsavdelningen hos EU-kommissionen. Till slut hamnade jag här i Örnsköldsvik, där jag jobbar som journalist och bilagansvarig på tidningen 7. Här i Övik hittade jag också världens bästa Martin, gifte mig med honom och byggde ett hus med honom. Summa summarum är jag nog inte så himla bra på att säga nej som jag tror. Och det har ju gått skapligt ändå. Kanske gäller bara att välja sina tillfällen. Och att när man väl tackat ja, bestämma sig för att allt man tackat ja till förtjänar att göras väl. Eller att man åtminstone försöker. Men vad man bör välja att tacka nej eller ja till varierar väl från person till person. Det som är viktigt och vettigt för mig behöver ju inte vara det för dig. Det gäller nog mest att hitta sin egen väg, hur svårt det än är, och våga följa den.
Jag vill inte veta mer om imorgon, dygnen utan nätter vet du något om dem. Men vi är okej, för de finns där för mig. Jag vet vad jag är för dem, de vet vad de är för mig. Och så länge vi fortsätter på vägen kommer det spela mindre roll vad vi tar vägen. Oh yeah, oh yeah, lämna kodet i baren, ingen med mer i sig, oh yeah.
Det finns ingenting som jag längtar från, ingenting jag vill ändra. Ingenting att vänta på, så många jag väntat på vad som helst får hända. Här på färden visar mig vägen. Det har hjälpt mig förut år. Det skulle funka nu också. Här på färden visar mig vägen. Det har hjälpt mig förut år. Ingenting att förlora. Inga städer, inga drömmar, här är för stora. Ah, yeah. Honda Kawasaki, Suzuki, Ducati. Genom dessa gator för alltid. Du kan få tillbaka det du blivit av med. Ah, jag tror det. För jag har det, ah, yeah. Ah, yeah. Jag ler mot henne när hon ler mot mig, ah, yeah. Det finns ingenting som jag längtar från, ingenting jag vill ändra. Ingenting att vänta på, så många jag väntat på vad som helst får hända. Här på vägen visar mig vägen. Det har hjälpt mig förut år. Det skulle funka nu också. Här på vägen visar mig vägen. Det har hjälpt mig förut år. Det skulle funka nu också. Hjälp mig förut år. Det skulle funka nu också.
Jag jobbar som sagt som reporter på Sjuan här i Övik. Och det har jag gjort i en herrans massa år nu, närmare 10. I mitt jobb som journalist får jag göra fantastiska saker. Som att klappa lejonungar, skaka tass med lemurer, testa whisky från tankmunstycken. Och utan större konstigheter frågar vår statsminister över telefon vad han har på sig. Hur roliga de här sakerna än är, och de kan vara väldigt roliga, så är de ändå de mest givande tillfällena att vara journalist. De där öppenhjärtiga intervjuerna med människor som har mycket mer vettigt att säga än jag någonsin haft. På gott och ont. Och vi journalister får ställa frågor en normal individ i en normal situation aldrig skulle kunna ställa utan att det vore väldigt okänsligt. För att kunna skapa ett riktigt bra porträtt kan jag nämligen inte bara skriva vad de säger rakt av. Jag måste även förstå vad de menar. Komma dem nära och lyssna på alla de där sakerna som de egentligen knappt vågar berätta. Några människor kommer jag alltid att bära med mig. För några år sedan gjorde vi på Sjuan till exempel en serie om våld i nära relationer. Hur det utvecklas, varför det är så svårt att ta sig ur dem och vad det finns för hjälp att få. För både förövare och offer. Jag intervjuade en man som berättade om att han inte fattat hur de konstanta utbrotten, kastandet av prylar och slagen genom väggarnas gipsplattor skadade hans fru och barn. Han slog ju inte sin familj. Men när poletten föll ner så såg han till att söka hjälp i ett av de program som fanns att tillgå via kommunen. Det är inte så lätt att erkänna att man skrämmer och skadar sin familj. Men när han insåg vad som hände så tog han tag i saken. Jag intervjuade också en kvinna som levt under en än värre terror större delen av sitt vuxna liv. I över 3 timmar satt vi i hennes kök medan hon berättade om hur det började. Det första överrumplande slaget. Åren innan nästa gång som fick henne att tro att det var en engångshändelse. Avskärmningen från omvärlden och den ständiga kritiken från honom som bröt ner henne. Och som den plötsliga smockan rakt i ansiktet när de var ute och körde bil och hon satt bakom ratten. Och hur snabbt det eskalerade. Hur hans familj stod på hans sida. Hur dottern fick se våldet. och hur det inte upphörde ens när hon efter många långa år lyckades bryta sig loss och flytta, utan hur han tog förtrycket och våldet i hennes nya hem när han slog henne i hallen inför dottern. Om att det inte tog slut förrän han dog. Men hon berättade också om hur hon då sakta kunde hitta sig själv på nytt. Upptäcka vem hon faktiskt var, vad hon tyckte och vad hon tyckte om. Finna sina egna intressen och till slut sitt eget liv. Sen har vi Kim. Om jag någonsin träffat en människa som passar in på begreppet sprudlande så är det hon. Kim är intensiv, kärleksfull, ärlig och härlig. Och hon har alltid haft en fascinerande obrydhet kring sin könstillhörighet. Kim hade nämligen oturen att födas som ett annat kön än hon identifierade sig med. Men samtidigt turen att födas stark nog att ta sig igenom den förvirring det innebar och lösa predikamentet. Först namnbytet från Rickard till mer könsneutrala Kim. Sedan genom ett juridiskt könsbyte. Och därefter genom en lyckad operation. Det krävdes tid för både tankar och kropp att vänja sig. Men hon kämpade på. Allt för att bli den hon alltid varit. Underbara, härliga Kim. En annan person som jag alltid kommer att minnas är Marta Elin. Som efter att ha drabbats av en aggressiv tumörsjukdom fick 5 nya organ transplanterade. Vann 5 guld vid World Transplant Games. 1 för varje organ som gett henne chansen till ett längre liv. Och hon grundade organisationen MOD, M-O-D, mer organdonation. För att kämpa för alla de andra som väntar på donation. Marta tog emot årets kämpe vid Svenska Hjältegalan och röstade fram till lyssnarnas val i sommarpratarna på Sveriges Radio. Vilket innebar att folk verkligen ville höra henne. Och det förstår jag. När jag träffade henne en stekhet sommardag 2011 vid hennes föräldrars hus i Väckefjärden drack vi kaffe och åt hembakt rabarberpaj under grönskande träd. Hon hade precis kommit tillbaka från World Transplant Games och den triumfvecka hon kämpat så länge för. Hon hade i och med organdonationen fått den största gåvan. Mer liv. Och hon ville ägna sin tid åt att njuta av detta och kämpa för att fler skulle få den möjligheten. Hon dog för lite mer än ett år sedan. Och jag kan erkänna att jag gick in på toa på jobbet och grät när jag hörde det. Jag kände henne knappt. Men hennes historia och de där timmarna i hennes sällskap i solen sökte fast i själen. Framförallt var det hennes livsglädje som imponerade. Jag brukar se mig själv som ganska stark och kan ta det mesta som kommer. Men Marta var i en helt annan klass. En lysande stjärna som påverkade många och som inte endast saknas av hennes närmaste. Marta, Kim och de andra fantastiska människorna som jag haft ynnesten att träffa och deras berättelser har satt spår i mig som jag hoppas gör mig till en lite bättre människa. En mer förstående och mer medveten om att vi sällan vet allt som rör sig under ytan hos våra medmänniskor. Och att vi därför bör behandla vår omgivning med respekt och viss försiktighet. Vi vet nämligen inte vem som är sjuk, vem som har det svårt hemma, vem som har ångest över tillvaron eller någon av alla de många andra saker som kan träffa en människa. Att verkligen se våra medmänniskor kräver ansträngning. Och ibland är det jobbigt nog att bara orka med sitt eget liv. Men när det går och den mellanmänskliga relationen fungerar är det en fantastisk känsla både att se och att ses.
Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, yeah, others they got none. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. Nothing you would take, everything you gave. Hold me till I die, meet you on the other side.
Hur givande mitt jobb som reporter än är, så har jag redan haft drömjobbet. Eller åtminstone drömsysslan. Det var på EU-kommissionens representation i Stockholm och gick ut på att läsa dagens tidningsskörd, papperstidningar på den tiden, och rapportera till Margot Wallströms kansli i Bryssel. Det var som söndag morgon hela veckan. Ta en kopp kaffe, slå sig ner, läsa, för att sedan bidra med en analys till någon som är mer intresserad än maken som pysslar med korsordet eller katterna som vältrar sig på tidningen samtidigt som de försöker sno husses penna. Egentligen hade jag i uppgift att bara lista rubrikerna, ämnet och tidskriften. Men vad är information utan att sättas i sin kontext, tänkte jag, och utvecklade konceptet. Tydligen uppskattades initiativet. Det ansågs givande, utförligt och underhållande. Själv försökte jag verkligen inte vara rolig, bara påpeka det uppenbara. Vilket nog säger en hel del om den torra nivån på de vanliga faktarapande texterna. Men från att pliktskyldigt ha blivit läst av någon stackare i andra änden, rekommenderades min dagliga rapportering till alla på kansliet. Och några utanför. Till och med Margot själv brukade tydligen läsa dem, vilket var en fet fjäder i hatten för en trainee. Min stora egoboost skulle därför ske när Margot Wallström var på ett av sina korta besök på Stockholmskontoret. Och jag skulle presenteras som den där tjejen som skriver nyhetsrapporteringarna. Det låter säkert fånigt, men jag var verkligen, verkligen superpepp. Problemet var bara att jag, min vana trogen, gick i strumplästen på representationen. Vilket, även om det accepterades till vardags eftersom jag var norrlänning, inte gick för sig när vi skulle snacka med kommissionären. Sladdandes på strumporna sprang jag således genom de långa korridorerna hela vägen till mitt kontor, drog på mig ett par klackar och stapplade tillbaka. Det tog ungefär 5 minuter, vilket väl var 4 minuter för mycket. Så jag missade mötet, vilket naturligtvis var trist, även om det kom fler efter det. Jag går fortfarande i strumplästen på jobbet. Det är bättre för inomhusmiljön, för fötterna och oändligt mycket mer bekvämt än alternativet, hävdar jag. Men nu har jag alla möjliga skor lättillgängliga under skrivbordet. Sneakers, loafers och självklart även gummistövlar. Allt för att vara förberedd på plötsliga reportageuppdrag och planerade kvällsutryckningar och naturligtvis både väntade och oväntade möten. För visst vill jag vara bekväm. Men det är trist att missa något spännande. Man vet aldrig vad som väntar bakom hörnet. Kanske är det någon som erbjuder mig ett jobb att läsa tidningar istället för att skriva i dem.
But I just can't stand the pain. Girl, I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big store in the borough. Yeah. Why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Yeah, yeah. That's why I'm easy. Yeah. I'm easy like Sunday morning.
Jobbet på EU-kommissionen innebar tyvärr inte bara att läsa tidningen och delge mina, i mitt eget tycke, intressanta analyser. Det var nya utmaningar och möjligheter att genera sig, eller lyckas, varje dag. I såväl stort som smått. Som TT-notiser. TT, tidningarnas telegrambyrå, är snabba på bollen. Har resurser att skriva om sånt som ingen annan har tid att rota fram. Och får enorm spridning. Därför kan även deras små notiser få stor effekt. Även om läsarna av dem oftast ser dem som något av en utfyllande i ytterkanten av dagstidningarnas blad. En av de där små notiserna jag stötte på påstod att citat, forskning visar att medborgarna i EU-länderna vill ha mer information om EU. Slut citat. Det lät osannolikt. Kanske inte så mycket att folk ville veta mer om EU, även om det säkerligen finns de som är inne på det spåret. Men att det forskats om just det kändes osannolikt. Men eftersom alla hugger på betet så snart det står någonting som det är möjligt att irritera sig på om EU, vare sig det är sant eller inte, så gällde det att vara förberedd när journalisterna och anti-EU-bloggarna, ja de finns, började ringa. Så jag bestämde mig för att kolla upp hur det låg till och letade reda på dokumentet med informationen som TT-notisen baserades på. Där stod det samma sak. Men eftersom jag är som jag är, så kollade jag då vilket språk det översatts från, vilket var engelska. När det dokumentet väl hittats var det uppenbart vad som orsakat problemet. Det stod research, vilket hänvisade till en undersökning, inte forskning. En felöversättning av någon tjänsteman helt enkelt. Så när journalisterna en halvtimme senare ringde var det bara att be om ursäkt för felöversättningen, meddela hur det låg till och så var problemet borta. Tada! Jag var obeskrivligt nöjd med mig själv. Mindre nöjd med mig var översättaren som orsakade problemet och som det visade sig satt ett par dörrar ner från mig i korridoren. Han blängde surt på mig resten av trainee-tiden varje gång han märkte att jag gick förbi. Trots att jag ju smög i strumplästen. Andra stimulerande uppgifter var att spökskriva debattartiklar åt EU-kommissionärer och debattera med pressfolket i Bryssel om vilka PR-åtgärder som var lämpliga eller inte i just Sverige. Jag önskar bara att jag fattat lite tidigare att videokonferenserna slogs över till tvåvägs-tv när någon från de nationella representationerna begärde ordet. Jag brukade nämligen passa på att käka frukost samtidigt som konferenserna. Så, vevande med en dinkelmacka för emfas, argumenterade jag för min sak när jag insåg att alla kommunikatörer i rummet i Bryssel stirrade på mig rakt in i min tv-skärm. Generad försökte jag lägga ner mackan utan synhåll. Men eftersom jag inte visste var det skulle vara så såg det nog mest ut som jag bara viftade ännu mer med min macka. Om det var mitt dirigerande med frukosten eller mina argument som jag övertygade vet jag inte. Men jag fick igenom mitt förslag. Efter den incidenten valde jag dock att inta min frukost före veckans videokonferens. För allas trevnad. Och min frukostfrid.
Saucing on you. I'm swaggin', oh. I'm ballin', I've a song on you. Watch out, yeah. I smash out, yeah. I'm spendin' on my fucking pay. I got me some braids and I got me some hoes. Started rocking the sleeve, I can't buy with no jaws. You know how I do, I can close on my toes.
It's hard.
Ooh. I ain't rich yet, but you know I ain't broke, So if I see it, I like it, buy that from the start, I'm with some white girls and they love them, they're coke, Like they OT, double OT, like I'm KD, smoking OG. And you know me, and my 2-3s, and my gold teeth. Bet you're smiling, bet you see me from the nosebleed. I'm the new 3, and I change out to my new D. Why'd I have a song? When I started balling, I was young. You gon' think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. I want saucin', oh you. I'm swaggin', oh. I'm ballin', I've a song on you.
watch out, oh watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. Spending, I'm spending on my fucking pay. Ooh, starting. Cigarettes in the heaven. Comma commas in my head, man. Slumped over like a dead man. Red and black by my bread, man. I'm the answer, never question. Lace up, learn a lesson. Bitch, I'm saucin', I do this often. Don't do no talking. My options right when I walk in. Jump on them Jordans, I'm ballin'. Money jumpin' like I'm Davis from New Orleans. Oh, bitch, I'm hardin', I don't miss nothing. For practice, this shit just happens. No, y'all can't stand it. I have it, I never pass it. I wear my magic, high average. Ball on these bastards, it makes me happy. It's tragic, I make it happen. And all y'all shacking. White Ivor song. When I started balling, I was young. You gon' think about me when I'm gone. I need that money like the ring I never won. I won. Saucin', saucin', I'm saucin' on you. I'm swaggin', I'm swaggin', I'm swaggin' on you. I'm ballin', I'm ballin', I've a song on you. Watch out, oh watch out, oh watch out, yeah. I smash out, I smash out, I smash out, yeah. Spending, I'm spending on my fucking pay.
Jag heter Märta Wulf och jag semesterpratar idag i Radio Nola Skogs. Man vill ju vara glad. Man vill ju vara glad, kåt och tacksam, utbrast jag inför min kompis Jill på väg hem från universitetet i Göteborg och fick därmed en förbipasserande cyklist att nästan krocka med ett av de träd som kantar allén. Vi hade avslutat en av lektionerna på journalistprogrammet och diskuterade inte lika mycket ämnet i sig som livet i allmänhet och feminism i synnerhet. Även vi jobbiga feminister vill nämligen vara lyckliga. Och tillståndet glad, kåt och tacksam är ju jättetrevligt att vara i. Då är man ju nöjd med tillvaron. Det är bara så svårt för en besvärlig feminist att vara just det. I just den kombinationen. Det är inte så att vi strävar efter att vara otacksamma. Det är bara det att ju mer du inser hur samhället diskriminerar, desto svårare blir det. Svårare att vara tacksam. Även om det konstant påtalas för mig hur tacksam jag borde vara. Visst är jag glad för att kvinnor i Sverige har rösträtt. Och jag är medveten om att kvinnor i Sverige har det bättre än de flesta andra delar av världen. Men varför förväntas jag vara mer tacksam än männen i min omgivning för rätten att rösta? Men jag är tacksam. Oändligt tacksam. Gentemot de jobbiga kvinnor som kämpade för rösträtten. Och jag är tacksam mot de besvärliga kvinnor som kämpade för att vi skulle få studera på universiteten. Och så småningom även få undervisa där. Tacksam gentemot de gnatiga kvinnor som tryckte på så att vi skulle få arbeta inom alla områden. Ärva på samma villkor. Inte vara våra fäders eller makars egendom. Få använda preventivmedel. Söka samma befattningar som män. Vara förmyndare till våra egna barn. Idka handel. Och mängder av andra banbrytande förändringar. Som gör att vi idag är bland världens absolut mest jämställda länder. Men Sverige förbättrades inte av tacksamma individer. Och det finns fortfarande saker att göra här. Bland annat ägnar kvinnor en timme mer åt obetalt arbete än män per dag. Och arbetsmarknaden är fortfarande inte jämställd, vare sig gällande löner eller utnämningar till chefsposter och andra högre befattningar. Dessutom missgynnar våra idéer om att könsrollerna är genetiskt betingade även män. i och med att de som grupp bland annat får sämre relationer till sina barn. Ändå pratar vissa om att jämställdheten, så att säga, gått för långt. Men den uppfattningen verkar till stor del bero på en oförmåga att ta till sig statistik. Många tror inte att vi i Sverige idag värderar kvinnor och män särskilt olika. Men den forskning som finns på området visar att det inte stämmer. Det exemplifierades en dag av snubben som efter att ha bjudits in på te betraktade min digra CD-samling. Det var nämligen på den tiden det inte gick att streama musik. Ett tag sedan. Och han utbrast lite rövigt. Du lyssnar visst mest på tjejer. Ja, så tänkte jag. Det var en överraskning. Lite senare räknade jag, nitisk som jag är, genom titlarna på fodralen. Min CD-samling visade sig bestå av ungefär 70% manliga musiker och 30% kvinnliga. Inte så konstigt med tanke på att jag på den tiden i stor utsträckning lyssnade på hårdrock. Först tänkte jag att snubben måste ha ett dåligt ögonmått. Eller bara vara ett pucko. Något år senare insåg jag att det kanske var ett normalt ögonmått på hur män ser på kvinnlig representation. Jag uppmärksammades på en studie av Gina Davis Institute for Gender in Media som indikerade att män uppfattar en närvaro av omkring 20% kvinnor i en grupp som att båda könen är likvärdigt representerade. Medan det är runt 30% kvinnlig närvaro ser kvinnorna som överrepresenterade. Samma samband har funnits gällande tiden kvinnor hörs. Generellt pratar kvinnor nämligen mindre än män i professionella sammanhang där båda könen är representerade. Men uppfattningen att kvinnor pladdrar mer är ändå utbredd. Personligen tycker jag att det är irriterande att bli betraktad som störig och att jag vill ta över konversationen bara för att jag tar upp mindre än hälften av utrymmet verbalt och fysiskt. Det finns det definitivt bättre skäl att tycka. Och jag känner att jag, liksom många av mina medsystrar, definitivt blir mer levnadsglad, eller kåt som det också heter, i ett sammanhang där jag är uppskattad och värderas som en jämbördig individ. Inte där jag förväntas känna mig tacksam. Att vara tacksam är en fantastisk känsla. Och ja, jag vill vara glad, kåt och tacksam. Men innan dess kanske vi måste se till att förändra världen så att vi alla har skäl att känna så.
Du har rätt, jag borde vara glad, för jag får ribbor på, vi gör det här dag. Till julen får vi bäst.
Jag föddes på Örnsköldsviks sjukhus en lördag i september 1978. Eftersom det var en lördag hade min mamma andra planer. Någon aktion, om jag minns historien rätt. Men som alla barn så hade jag andra åsikter och mamma fick helt enkelt anpassa sig. Det innebär hur som helst att jag snart fyller 40 år. Om ungefär 1,5 år närmare bestämt. Jag har redan köpt Magnum Pavan med årgångschampagne för att fira mig själv. När jag fyllde 30 hade jag, till skillnad från många andra, inte tillstymmelsen till ålderskris. Jag var bara glad att kunna snäsa, jag är faktiskt 30. Om någon refererar till mig som Lilla Märta eller Lilla Anna, som av något oförklarligt skäl även inträffat. Jag heter inte Anna. Så 30 var inget problem. Och 35 kändes lugnt. Men nu är jag alltså 38. Och har, liksom många i min åldersgrupp, börjat fundera. Jag vet ärligt talat inte om det är omgivningens krisande som smittat av sig. Eller om den krypande ångesten kommer inifrån mig själv. När jag flyttade tillbaka till Örnsköldsvik så hade jag gett mig på att jag skulle bo på samma ställe i 5 år. Så bofast har jag nämligen inte varit sedan högstadiet. Jag såg fram emot att inte bo bakom eller på en soffa, utan ha ett eget stationärt hem för mig och katterna. Mitt eget hem. Nu har jag bott här i snart 10 år. Och jag känner att jag blir mindre och mindre sugen på andra alternativ ju mer åren går. Tidigare kröp det konstant i mig. Men nu vill jag knappt åka bort på semestern. Ingenstans kan rimligen vara bättre än hemma med maken och katterna i underbara Nygänget. Eller Öviks Malibu, som det också kallas. Samtidigt har jag smygande tankar om att jag borde göra någonting mer. Borde ha mer. Borde vara mer. Att jag borde ha ett jobb mer i paritet med mina examina och min kompetens. Att jag borde använda den kunskapen jag ackumulerat samtidigt som jag samlat på mig alldeles för mycket studieskulder. Det är tankar som får det att knyta sig i magen, trots att den är välfylld av god grillmat och som gör det svårare att andas, trots att luften här är så ren. Dessutom är det tankar som får mig att skämmas. För att jag ens har dem. För jag har det så bra. Ett bra hem. Ett lyckligt äktenskap. Och ett intressant jobb på 7:an. Med de bästa kollegor och den bästa stämningen en arbetsplats kan ha, tror jag. Sen jag dessutom fick ta över som ansvarig i våra bilager. Eller överkucku som titeln internt heter. Så har jag dock insett hur mycket jag behövde bara den lilla förändringen. Kanske har jag ingen kris. Kanske är det bara så att min hjärna börjar protestera mot för mycket av samma. Även om det är bra grejer som är samma. Kanske är det så att vi alla måste utvecklas för att trivas. Att lösa utmaningar, hur små de än kan vara, tror jag är mänskligt att må bra av. Att behöva tänka, fixa och få resultat. Att göra någonting nytt. Som att prata i radio, hur läskigt det än är. nya utmaningar, upplevelser och kunskaper. Det tror jag som sagt att vi alla behöver för att stimuleras och inte stagnera som människor. Då hjälper det att ha tillgång till lysande intellekt. Tack och lov behöver det inte ens vara ens eget. Jag förvånar nämligen ibland till och med mig själv kring hur puckad jag kan vara. Cambridge, där universiteten präglar staden och där jag hade förmånen att få plugga ett halvår genom Erasmus-programmet, är ett himmelrike för kunskapstörstande. Här kan man stöta på Stephen Hawking på bion eller gå på närmsta pub och strax vara involverad i diskussioner med insatta människor kring allt från universums skapelse och möjliga slut till kemin bakom den perfekta steken. Jag bodde tillsammans med 4 andra i ett dragigt hus i ett ännu dragigare rum bredvid River Cam. Mina sambos var en fotograf som pluggade konst. 2 systrar från Spanien som doktorerade i kemi respektive biokemi. Och en snubbe från Nya Zeeland av maoris ursprung som jobbade som modell och studerade någonting vi andra aldrig fattade vad det var. Han var nämligen den enda som inte ville prata om ämnet. Annars pratade vi och lyssnade över ämnesgränserna. Det kändes utvecklande, meningsfullt. Att ta till sig andra perspektiv och uppleva någonting nytt. Den som söker nya upplevelser och utmaningar behöver dock inte söka sig så långt bort. Att byta jobb, börja med en ny hobby och träffa främmande människor, det går att göra på hemmaplan. Ibland behöver man inte ens söka utmaningarna själv. Tillvaron sköter ofta det där på egen hand. Det blir nämligen sällan som man tänkt sig. Och det kanske är lika bra eftersom det som gjorde dig lycklig igår kanske inte är det som gör dig lycklig idag eller imorgon. Du hittar någonting nytt. Någonting annat. Det finns alltid möjligheter till utveckling. För bara några år sedan var det till exempel bra basgångar på dansgolvet, att driva med kompisar på stan och snygga okända män som fick mig att längta. Nu är det heldagsgrillning. Driva med kompisar på trädgårdsmässa. Och med en väldigt bekanta, snygga make som får det att fladdra till i magtrakten. Trädgårdsintresset, det är nog den största förändringen i min tillvaro. Inte nog med att jag svär över det ogräset jag aldrig tidigare brydde mig om. Jag drar även upp det. Ofta hinner jag inte byta om när jag cyklat hem från jobbet innan jag står med ändan i vädret, i rabatterna och sliter. Precis som jag såg min mamma göra under hela min uppväxt och aldrig kunde förstå varför hon ville utsätta sig själv för detta dötrista slit. Nu tycker jag att ta sticklingar och få dem att rota sig skapar kloner av andra växter. Det är ju jätteroligt. Jag sår, driver upp och planterar. Och sen planterar jag om. Hela vårt vardagsrum har agerat växthus sedan vi sådde de första fröna i februari. Mycket i tillvaron handlar om att hitta vad man vill. Acceptera att det inte alltid blir så. Och hitta en ny infallsvinkel. Ungefär som när jag som reporter ger mig ut på ett jobb och upptäcker att det inte alls var som vi hade tänkt oss. Då får man lära sig tänka om. Och göra någonting bra av det man får. Kanske till och med någonting bättre. Back when I was young enough to know from where I came, I saw my love be spat upon and shouted down in shame. Well, I hung my head and shed a tear when I went to change my name. But his honor told me, don't you fear, 'cause it always ends the same. It always ends the same, he said, always ends the same. I remember, dear, circles all the same, like little children's. liksom jag försöker säga nej till saker, försöker jag också låta bli att fundera så mycket över alternativen jag just sagt nej eller ja till. Vad som skulle kunna hända eller vad jag missade genom att göra just det valet. Det är på grund av att jag, liksom många, egentligen lider av valvånda. Vi funderar över val vi gjort, val vi inte gjort, val vi inte fått. Samt val ingen borde göra, som att ta den där shotten på efterfest klockan 3 på morgonen. Vad man än väljer innebär det desto nya val att fatta. Som ett grenande träd. Eller som den turkiska poeten Sia Pasha, om jag uttalar namnet rätt, skrev. The things I've chosen are a drop, no more. The undiminished sea still crowds the shore. Vad jag valt är en droppe, inte mer. Det oförminskade havet trängs fortfarande vid stranden. Jag brukar försöka fatta informerade val. Läsa på, kolla forskningen och så vidare. Jag vet inte allt, tack och lov. Det skulle innebära att det inte fanns mer för mig att lära. Och vad skulle då tillvaron ha för mening? Som tur är finns det en outsinlig källa av kunskap som jag ännu inte har. Men när det kommer till personliga val finns det ingen forskning. Inga direkta svar. Det finns ingen annan som forskat på vad som skulle vara rätt för mig i just det enskilda fallet. Men det finns en del generella teorier. World Happiness Report rankar de lyckligaste länderna. Och i år toppade Norge listan. Inte på grund av oljepengarna, utan snarare trots oljepengarna. Det anses bero på den framgångsrika policyn att inte krascha ut på en gång och fästa upp pengarna. Utan se dem som en långsiktig gemensam investering som bara fungerar på grund av gemensamt förtroende och en känsla av ett gemensamt syfte. Ett annat lyckoland är Danmark, som tidigare toppade listan. I en annan undersökning kom man fram till att det handlade om lågt ställda förväntningar. Eller snarare rimliga förväntningar. Som att inte alla kan bli president, men att det går att ha ett bra liv ändå. Det kommer väl till viss del tillbaka på den gamla tanken om huruvida man ser sitt glas som halvfullt eller halvtomt. Personligen bryr jag mig mer om innehållet i glaset. Jag ser gärna att det är champagne i det. Men förväntar jag mig vatten så fungerar det också bra. Det har gjort att jag varit lycklig som boende i andra och tredje hand. På och bakom soffor. Och att jag och maken valde att bo i sorgboden. Den 8,4 kvadratmeter stora friggan på tomten. Medan vi byggde vårt hem. Åh, vårt hem. Vårt mest underbara hem. Det finns nog ingenting bättre än det. Bara vara där. Rota i rabatterna. Skrota i soffan. Det är som magiskt lyckoknark. Efter att nästan ha knäckt oss själva och vårt äktenskap genom att bygga hus, fann jag frid i det västra hörnet av soffan i vardagsrummet. Det blev min favoritplats på jorden. Lätt generad nämnde jag för min syster att jag, efter 1,5 år av att sitta på spånskivor och andas spån och spackeldamm, inte ville flytta mig en millimeter från den fläcken. Att jag var så lycklig där. Och att jag skämdes lite för det. Min syster berättade då om de små ögonblicken i soffan hemma hos henne. Och att hon kände ungefär likadant. Min syster har rest runt i världen, sällan backat för en utmaning. Och tagit sig an det mesta med mod. Det har resulterat i ett spännande och välbetalt jobb. En flytt till London. En älskande make. Och 2 älskade döttrar. Hon berättade att även för henne är det de där lugna ögonblicken i vardagen som hon älskar mest. Hon behöver känslan av att göra ett meningsfullt arbete. Att betyda någonting. Men i det ögonblicken av familjen samlade, nöjda, i soffan. Det är den känslan hon alltid kommer att vårda ömmast i sitt minne. Hittar man lyckan i de vardagliga händelserna, då är man nog på god väg mot en lycklig tillvaro. För mig är guldkornen, liggandes ekan, prata om livets väsentligheter med älskade vänner och min mest älskade make. När solen, efter en lång mörk vinter, stiger upp över Bäckfjärden i tid för min cykeltur till jobbet. Och allt är så vackert att det känns långt ner i magen. När en riktigt bra låt spelas på radion och det är nedförsbacke. När jag borrar ner näsan i en av mina katters päls och den börjar spinna. När Martin inte ögonblickligen släpper mig med sina starka, varma armar innan jag måste åka till jobbet. Ingen prestige. Bara kärlek. Skulle jag dö imorgon vill jag inte spendera min sista dag med att bestiga berg. Utan att vara med dem jag älskar.
Not talking about a year, no, not three or four. I don't want that kind of forever in my life anymore. Forever always seems to be around when it begins, but forever never seems to be around when it ends. So give me your forever. Will do from you. People spend so much time every single day running around all over town giving their forever away. But no, not me. I won't let my forever roam. Now I hope I can find my forever home. So give me your forever. Please, your forever. Not a day less will do. From you. With numbers, an infinite of time. No, not the forever found, only in the mind. Forever always seems to be around when things begin, but forever never seems to be around when things end. So give me your forever. Please, your forever. Not a day less will do.